Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Ho, ho, ho! Välkommen till det här julspecialavsnittet. Det här är avsnitt 28 av Game of Stocks. Det är jag, Danne, värdeinvesteraren.
Och det är jag, Investacus. Ja, nu är vi här i slutet av året. Nu ska vi wrap it up, så att säga.
Wrap it up. Det är inte bara presenterna som ska slås in.
Utan... Och så mycket pans.
Ja, det kommer mycket pans. Så vi ska, precis, idag, vi spelar in den 17 december 2019. Yes. Så alla procentutvecklingsmått och siffror är till den 17 december. Då. Så vi kommer prata om egentligen hur det har gått. I podden, alla analyser vi har gjort, hur vår portföljutveckling har gått och egentligen knyta ihop säcken helt enkelt. Yes. No pun intended.
The pun was intended.
Ja, det var den faktiskt. Det kan vara en bra disclaimer förresten i det här avsnittet att alla puns är intended.
Ja, fast vi säger non intended.
Ja, det är bara något vi säger. Men för er som är ute och letar julklappar sent här 17 december. Ni kanske också letar efter julklappar åt er själva.
Yes.
Och då finns det en tjänst här som kan hjälpa till med att leta lite fina julklappar, eller hur Douglas?
Ja, exakt. Och vad pratar vi om då? Jo, om inte börsdata.
Såklart. Kling, kling, kling. Absolut. Börsdata i sig är en julklapp åt dig själv. Alltså att prenumerera på börsdata.
Yes, men de har ju också vad vi ska kunna säga vad du letar efter julklapparna till portföljen och till portföljen för andra.
Mm-hmm, exakt.
Och det vi pratar om då är ju
köpa
såklart,
Disney till barnen, en klassiker.
Disney till barnen såklart. Det behöver nog inte kanske använda det här program, eller det här alltså, tjänsten i börsdata för att ta fram. Det känns mer som att man köper kvalitativa. Den rena fundamentala analysen.
Men då kan man ju ändå kolla en slänga ett getöga på börsdata för att se att man har gjort en analys i alla fall.
Exakt, det ska man. Men om man vill leta efter lite nya saker och nya julklappar till portföljen så ska man ju såklart använda börsdata screener.
Yes, den är bra.
Den är grym, ska jag säga. Jag använder den extremt mycket. Jag använder den mycket mer än Danne gör. Men det är bara för att jag tycker att jag har på ett sätt fått till det här med att laborera med nyckeltal fram och tillbaka för att kunna få in bra bolag. Och bolag som är i rätt skeden ibland. Jag har till exempel, jag lägger ju till exempel ut mina screens som jag gör varje gång i början av året när Q4 har gått igenom. Bara för att ge ett uppslag till vad man faktiskt kan titta på i bolag. Där jag följer liksom tillväxt, hög utdelning, liksom stabila bolag, kärnbolag, portföljsbolag till utdelningshöjare. Så att det finns väldigt mycket att leta efter om man bara laborerar rätt med nyckeltalen.
Ja, det finns så många olika inställningar. En screening jag gillar att göra, det är att ställa in på return on invested capital, alltså lönsamhetsmåttet för att få kvalitativt bolag och koppla det till tillväxt i omsättning och i EBIT, rörelseresultat eller vinst då. Man kan ta vad man vill, jag tycker rörelseresultat är bättre. Och det tycker jag är jättebra. Har du någon sån där?
Alltså, jag tycker absolut man ska ta ett avkastning på ett kapitalsmått. Det är absolut någonting man ska ta för det liksom mixar effektivitet med lönsamhet. Om man vet hur en DuPont-analys ser ut så förstår man hur de går ihop. Jag ska göra ett inlägg om det så att jag tänker sitta och förklara en DuPont-analys här, men i princip så tar du balansräkning med resultaträkning och får fram avkastning på kapital är genom att titta på lite andra saker än att bara göra rak uträkning som man brukar. Men annars typ så här, det man absolut ska använda det är ju tillväxt och i olika perioder som jag tyckte är grymt. Och sen är det liksom sorteringen efter det.
Ja, jag brukar köra tillväxt, ROIC och sen sortera på värdering för att se, finns det något av de här kvalitativa bolagen som är billiga också?
Exakt.
Och hela Holy Trinity.
Ja, och jag kan säga en screening jag har som är lite så här, okej, ett bolag som är på väg in att bli lönsamma. Och det kan man ju laborera med liksom perioder och egentligen ta att lönsamheten ska bli bättre. Alltså tillväxt i marginal. Vilket jag använder rätt mycket. Och då, den är rätt pricksäker tycker jag i alla fall. För att man ser verkligen att bolag är på väg ut och komma in i lönsamhet. Att skalan börjar betala av sig.
Och det är då man ofta får en så kallad inflection point. Där aktierna verkligen tar fart efter det. Yes. För att det brukar uppskattas av aktiemarknaden om man är lönsam.
Ja, främst av till exempel business to business. Mm. Vi pratade ju i förra avsnittet egentligen om att typ bolag som kanske aldrig blir lönsamma som Spotify, Uber och Twitter. Och det som kanske egentligen signifierar dem, det är att de är konsumentprodukter.
Mm.
Och det är därför de kan få så hög värdering. Att det var ett
dåligt exempel, 2 av 3 lönsamma. Men, men de blev nyligen det. Men vi förstår poängen. Så gör dig själv en tjänst. Köp börsdata till själv i julklapp. Sen använder du det för att screena fram julklappar, fler julklappar åt dig själv eller andra.
Exakt. Den enda julklappen som kommer verkligen ge avkastning till dig och dina nära och kära.
The gift that keeps on giving.
Yes, börsdata.
Absolut.
Så är det. Ja, ska vi gå vidare då?
Ja, vad har vi sysslat med? När startar vi det här?
Ja, det var någon,
i april.
Någon dag i april. Sådär.
Någon dag i april. Och hur har det gått? Har vi tillfört något värde?
Det kanske vi ska fråga tittarna. Sen kanske vi kanske inte ska sitta här och säga det.
Det just skitsnacket, det kan ju faktiskt ha tagit bort värde. Men om vi bara kollar rent siffermässigt så har vi gjort en del analyser.
Vilken tid har vi slösat för alla andra?
Ja, exakt. Men vi har i alla fall gjort en del analyser. Och
yes.
Ganska intressant att titta på, hade vi rätt? Hade vi fel? Egentligen för kort tid för att avgöra om vi faktiskt har haft rätt på riktigt. Men ändå intressant att se hur det har gått.
Det är intressant att titta bakåt och se hur vi faktiskt har presterat. Och jag tycker att alla ska kolla på vad man faktiskt har tänkt. Att man ska gjort en analys och sen liksom kolla efter ifall det verkligen händer.
Mm.
För jag tror många gör en analys, låter dem ligga i portföljen och sen glömmer bort dem och man går inte tillbaka och tittar på det.
Nej, absolut.
Så
ska vi göra det här, hur gör vi, går vi igenom i kronologisk ordning?
Jag tänkte att vi går igenom egentligen från den som varit bäst och nedåt.
Okay.
Sen så får vi ju se vilket beslut vi tog egentligen mot den avkastningen som har skett sen avsnittet släpptes med analysen.
Okay.
Och den som egentligen vi börjar först med är Bull Diagnostics.
Vad gick det bäst för mig?
Oj. Ja, exakt.
Ja, men det... Ja.
Det är en full hit, om vi säger så.
Jag måste säga att när jag gjorde analysen kände jag verkligen... Jag var ganska tydlig med att det här tycker jag ser jättebra ut.
Mm. Och du satt i köp, så det var ju tur där.
Ja, och det var ingen tveksamhet egentligen för mig kring... Jag tyckte det var märkligt billigt. Det var bara lite små saker som FDA... Det här FDA.
Små saker som FDA.
De har ju FDA approval, men det var ju just det här med att de hade fått lite anmärkningar från FDA och som jag trodde skulle repa sig. Och de släppte en rapport efter det här och det visar ju på att det verkar ju vara tillfälliga marginalproblem. Marginalerna sköt upp i höjden och de här förbrukningsvarorna verkar se jättebra. Och det var ganska enkelt att förutspå egentligen, för de hade ju sålt väldigt mycket instrument innan och man vet ju att de instrumenten... Ja, och man vet ju att instrumenten låste till förbrukningsvarorna, så man behöver inte vara någon raketforskare för att inse det här. Men vad är den upp?
Den är upp 76,24%.
Ja, och det måste man väl ändå säga ganska bra på några månader.
Ja, om man bara tar det och drar ut det över en ett årsperiod som compounder average growth rate så är ju det en avkastning på 267,57%.
Ja, det är rätt bra. För att jag gjorde analysen 4 september släppte vi den.
Yes.
Och den är upp 76%. Så att jag är jättenöjd med den. Jag äger fortfarande Bull Diagnostics. Jag har skalat av lite för att den har gått upp så kraftigt. Men kul.
Ja, det är grym analys, grattis.
Som sagt, vi får vänta med tid. Man kanske bara har tur. Kort. Det betyder inte att jag hade rätt i analysen. För att min analys, om jag ska vara ärlig, så sträcker jag sig över att det här, att Bull Diagnostics kommer gå bra över lång tid. Och det är ingenting som säger att det kommer göra det. Men på kort sikt har jag haft rätt. Så får man fortsätta utvärdera, men absolut.
Ja, och då nästa som gått näst bäst, det är Evolution Gaming. Så den satt jag ju tyvärr inte köp på. Eller jag var, vad ska vi säga, så här, jag satt ju köp på den för jag såg en uppsida, men jag såg inte tillräckligt mycket uppsida.
Ja, men vad bra, då kan jag ändå säga att du hade inte rätt.
Nej.
Det är det viktigaste.
Det är skönt för dig. Så om vi drar en gräns så hade jag inte rätt.
Nej, men vi sa faktiskt båda två att det är ju ett bra bolag, men vi tycker det ser... Vi vill att det skulle komma ner lite till.
Ja, exakt. Och om man bara drar allting liksom bakom, så köpte jag ju egentligen sen någon vecka efter, för att det kom en rapport och jag såg liksom marginalerna. Egentligen själva caset i min analys var ju att jag tror inte marginalerna skulle kunna hållas på de här nivåerna. Och sen kommer Evolution att uppdatera sina mål för marginaler. Vilket gjorde att man kastade bort totalt alla så här tankar på att marginalerna ska gå ner i närtid. Så jag köpte och är i princip uppe på den väldigt bra.
Men då är frågan, hade vi rätt i analysen eller inte? Det är ju det som, för att vi tyckte egentligen att det var ett bra bolag.
Jag hade rätt i analysen. Jag hade ju fel i mina estimeringar.
Nej, men om man säger att det är inte köpläge nu, så går den upp, men ja.
Nej, men det är den här grejen att man måste ju omvärdera hela tiden sina analyser. Och det är det jag tycker man borde lära sig mest av, själva Evolution-caset. Den är ändå upp 40% sen analysen. Det är liksom på ett årsbasis är det 150%. Så att från min analys. Men ja.
Nej, men jag menar, hur utvärderar vi om man har liksom tagit
analysen ett rätt beslut? Att var ju, vi gjorde ju fel i att värderingen var ju fel.
Ja, precis.
Eller jag gjorde fel.
Ja, för att egentligen, det är det jag ska komma till. Att vi, här står det sälj eller slash behåll. För det var egentligen behåll det landade i, kan man säga. Så vi sa inte...
Jo, om jag hade ägt den hade jag ju behållit den.
Ja, men du sa inte köp. Men det jag försöker säga är att ibland landar man i en analys där man verkligen säger det här är sälj. För att jag gillar inte bolaget. Men det var inte det var i Evolution. Du sa jag gillar bolaget, men jag skulle vilja att de blev lite billigare. Det är lite ungefär som vi kommer komma in på senare i Ubisoft-analysen. Den kvalitativa biten var jag gillar bolaget. Nej, jag vill köpa bolaget, men jag tycker det är lite för dyrt.
Ja, men det är ju som att man vill köpa en Lambo om man kanske inte har råd med prispengen.
Ja, så att egentligen kan man indirekt säga att det står sälj här. Men egentligen var det en köprek, men vänta på bättre pris. Kan man säga.
Så är det. Men det är ju det som är kombination. Det är det som är investeringar. Kombinationen mellan att ha värderingar rätt och att köpa ett bolag. Så att jag skulle säga att det är 50-50. Men i och med att jag köpte in den sen, så fick man ju rätt sen då. Yes, så går vi vidare till nästa då. Den är lite mer rak och enkel. Nästa är Fortinet. Upp 35,68%. Vilket på en årsbasis är 238%. Så ja, den är nöjd med, kan vi säga.
Ja, den är inte fel alls.
Nej, den var ju klockren köp på faktiskt. När vi tog upp den i podden. Nästan mest orolig att den har gått upp mer. Men de har ju också typ i princip visat på bättre marginaler också i sin rapporter. Så ja, det ser riktigt bra ut.
Ja, nej, men det, precis. Det var ju en bra analys, bra köp. Som sagt, var avkastningen 35%.
Yes.
Ja, satt på så kort tid. Ganska bra.
Jag tycker exakt. Ska vi gå vidare till nästa då? Det här är lite kul att säga att topp 4. Vilka ligger det?
Fast Evolution kan du inte säga att du fick.
Nej, okej. Okay, topp 2. Topp 4 har jag 2.
precis.
Nästa då. Award IT. Så Awardit eller Award IT. Jag tror det är Awardit, va?
Ja. Jag vet inte. Award IT är ju ett smart namn. Award IT. Eller, för är det inte I1 och T1 stort?
Jo.
Men det är ju pun intended där, kan man säga.
Om det är pun intended.
Ja. Ja.
Men den är ju upp 20%. Sen i analysen. Det är ju lite mer än ett halvår sedan vi gjorde den. Det var en bland de första. Så den är ju upp 40% på en årsbasis då.
Och 20% analys, det är bra.
Ja, exakt. Och jag har ju uppdaterat analysen efter det. Och ser väl egentligen ännu mer uppsida egentligen för att ja, lägger man till förvärven och mer marginaltillväxt som de måste ha från den här nivån, tycker jag, så ser det väldigt fint ut för Award IT framåt.
Ja, som sagt, ja, den har kommit ner lite nu och inför Q4 då, som ska vara det starkaste. Så jag har faktiskt blivit lite sugen på, jag har sneglat på det.
Tog ett halvår för att bli sugen på en av också. Kul. Okej, nästa då. Topp 5 här. Så är det Bredband 2.
Ja, hur har det gått där egentligen? Stämmer den där siffran? 7,5% sen analys.
Yes.
Jag sa att det var mer. Nej, ja, okay,
det ska stämma.
Det var så här att jag köpte Bredband 2 innan jag släppte analysen.
Exakt.
Det är därför jag var upp med. Jag var
din sneaky bastard.
Ja, Precis, det brukar ofta vara så.
Det är fusk.
Ja, så jag gick upp 20%. Mm. Men jag landade i köp där och den har ju inte gått jättestarkt. Jag skulle faktiskt säga att 7,5% inte är så bra med tanke på hur bra börsen i övrigt har gått.
Ja, jag kommer ändå kolla på CGR på den sen den annars släpptes, så är det ju liksom fortfarande 40% upp.
Jo, alltså jag får inte fel i alla fall. Men ja, jag tycker väl ändå caset förstärktes i och med rapporten skulle jag säga. För att jag landade i princip i att bolaget tågar på. Det är bra fritt kassaflöde och jag tror att det är tillfälligt att de tappade lite kunder. Att det bara var lite tillfälligt och sen släppte de en rapport som bekräftade det och den gick ju upp rätt kraftigt. Den var upp till 1,35 eller något där per aktie. Så att den har ju legat lite högre än vad den gör just nu också. Så absolut, jag tycker den fortfarande är rätt köp. Jag har faktiskt sålt den för att som sagt...
En rätt köp är men har sålt den. Vad är ditt skin in the game snackar nu?
Nej, men för att det finns mer köpvärda saker.
Okay.
För som jag sa, det här är inget bolag jag tror på i strukturell tillväxt eller någonting. Utan det här var en multipel expansionsinvestering. Mm. Jag köpte på 1 krona. Den gick upp till 1,3 kronor. Så jag fick 30% avkastning. För ett bolag som bara hela caset var multipel expansion. Så det räckte för mig.
Ja. Yes, då går vi vidare till nästa då. Nu börjar vi komma in i negativt territorium här med avkastningen på våra analyser.
Mm-hmm.
Christian Hansen.
Ja, hur mycket den är då?
Den har ju stått still kan vi säga.
Ja, okej.
Minus 0,5%.
Ja, och den sa jag inte heller att jag tyckte den var köpvärd. För att den tycker jag är lite dyr. Så att om den hade gått ner hade jag ju fått rätt där snarare.
Men nu har den ju stått still.
Mm.
Är det nästan lite som att marknaden tycker still att den är värd det här liksom? Om vi ser från analysen, det har ju bara gått 90 dagar men ändå.
Ja, men det tycker väl marknaden. Alltså det är ju högt värderat, men det är för att jag tror att det här är ett konjunktursokänsligt bolag med väldigt starka moats. Jag tror det är någonting man håller hårt i när det är lite osäkert på börsen. Så
är det, absolut.
Och det är det man gillar. Så att jag tror det måste hända någonting för att det ska gå ner. Men jag tycker det är för dyrt att köpa in mig. Och det står fast vid än idag.
Ja, det håller jag med om. Mm. Jag håller ju med om det då och håller med nu faktiskt också.
Ja, det är väldigt hög värdering. Det är svårt att räkna med det.
Så är det, men då går vi vidare till nästa då. Och nästa är egentligen den färskaste anledningen som jag har gjort.
Mm.
Och det är Collector. Men de har ändå rört på sig en hel del.
Mm.
De har ju gått ner 4,46% sen analysen, sen 6 dagar sedan.
Ja, det är mycket.
Det är mycket på så kort tid. Mm. Om man tar det på en årsbasis så blir det ju liksom 260% nästan.
Det är ett löjligt mått ändå.
Det blir löjligt mått på så kort
ja,
tid.
Men så den skulle bli värd mindre än noll.
Ja, exakt.
Så. Hur funkar det?
Nej, men det är fortfarande, vi kör det årsbasis bara för att på något sätt få till det och se om man ska vara hänt.
Ja.
Liksom. Men det blir löjligt när det blir på 6 dagars tid.
Ja, och minus 200% är också.
Ja, det är bra. Ja. Det är stabilt, kom igen. Stabilt. Nej, men så att... Det finns ju inte så mycket mer att säga än den, att analysen pudlar ju förra avsnittet och analysen egentligen håller sig på runt det kvalitativa och allting sånt.
Ja, sen landar det väl i någonstans kanske, nu kör inte vi behåll så kanske, men vi sa väl inte heller rakt ut sälj heller kanske.
Nej, och det är väl det vi sa, att det kvalitativa såg inte så bra ut, medan det kvantitativa, egentligen siffrorna som de presterar, ser ju riktigt bra ut.
Mm.
Men det är för mycket saker framåt som man vill få besvarat innan jag kan köpa den. Så det var ju sälj liksom.
Ja.
Så att det är en hatt i fjärden på den då. Men det är ju för kort tid att uträkna.
Jag tycker egentligen det är orättvist att det är lätt att säga att det var sälj. Jag skulle inte säga, det var inte köp kan vi säga.
Ja, jag inte köp. Okay.
Ja, precis.
Ny definition. Okay.
Nej, men jag menar det är ändå, ja.
Ja, let's go. Let's go forward. Nästa vi kollar på då är Naspers. Det blir lite problematiskt här hur vi ska räkna fram och tillbaka här.
Ja, men jag har justerat det där. Mm. Och det där, den där definitionen är jag nöjd med. Jag räknade med, jag kollade på euro, för jag äger Naspers som är noterat i Frankfurt, så det är euro. Och sen fick du en Prosus-aktie per Naspers-aktie som också handlas i euro. Så jag har då räknat på hur mycket det är värt efter spin-off mot före och justerat.
Mm.
Så att det där funkar.
Så Naspers är ner 5,31%.
Och det där sa jag köp. Så det är, om man kollar på det här tidsperspektivet har det varit helt fel. och då skulle man ägt någonting annat. Och anledningen till varför det här underpresterat är för att Tencent har faktiskt inte gått så bra på börsen. Okay. Och det har varit mycket trade war. Inte bara, för att kollar du Alibaba har det å andra sidan gått ganska bra. Men det har varit den här gaming-licensfrys från Kina då. Att de inte godkänner spel. Och då får inte de lika mycket spel på marknaden, för det tar tid. Alla spel måste godkännas av regeringen. Men ja, det är inte mer, mycket mer att säga än att jag har haft fel fram till nu. Och jag måste säga att jag fortfarande tror på det dock. Jag har ökat till och med. För jag fick spin-off av Prosus genom mina Naspers. Och jag har köpt fler Prosus-aktier för att den var ner och dippade lite.
Så du är dipköpare igen?
Ja, i kvalitativa bolag i alla fall. Försöker jag, vilka jag tror är kvalitativa.
Okay.
Så att Naspers tror jag på fortfarande och den har underpresterat, vilket är ett kvalitativt bolag som underpresterat för mig. Det tycker jag blir intressant att titta på. Mm. Men får se om jag får rätt.
Yes. Då går vi till nästa bolag då. Det är Ubisoft som är minus 16,63% sen vi gjorde podden. Och på den podden satt du ju faktiskt sälj.
Ja, än en gång. För att vara rättvis. Jag sa inte att... Alltså, om man ska tänka sälj låter det nästan som att man säger till en blankare det här är värt att blanka. Nej, jag sa inte köp. Och sen, det skulle lika gärna kunna tolkas som något behåll. Så jag skulle inte ge mig själv rätt här. Jag förutspådde inte att den skulle gå ner. Men jag vill inte ge mig själv rätt. Men det konstiga är att den är ner 16% sen min analys. Jag sa att det var för dyrt för att köpa. Sen... gick den ju ner 30-40% på en dag när de sköt upp tre spel och vinstvarnade för att de två spelen de hade släppt nyligen då, The Division 2 och Rainbow
6.
No, Tom Clancy, det var något av Rainbow-spelen. Mm. Ja, precis, Rainbow 6, men inte Rainbow 6 Siege, jag kommer inte ihåg vad det heter. Mm. Det här nya Rainbow-spelet i alla fall. Ghost Recon Breakpoint var det.
Aha, okay.
Så The Division 2 och Ghost Recon sålde sämre än väntat. Så de gjorde en vinstvarning samtidigt som man skjuter upp tre spel i pipelinen de tre nästkommande releaserna. Så det är jättemycket. Och aktien går ner 30-40%, så då köper jag in mig. Och då har jag sagt i min analys att det är köpvärt på lägre nivåer. Så jag, aktien är ner 16% sen min analys, där jag inte tyckte att den var köpvärd. Men nu är jag plus 40% i Ubisoft. Så att det viktiga är att jag tyckte det var ett kvalitativt bolag som var intressant. Fick inte rätt, fick inte fel. Men investeringen blev bra.
Om man ska dela upp det så hade du ju rätt om att det är kvalitativt bolag. Men då hade du ju också rätt om värderingen var för hög.
Ja, men precis. Det vi kan säga är väl att jag gillade bolaget men värderingen var för hög. Ja.
Mm.
Och det hade jag väl rätt i just då.
Ja, exakt. Det är därför du satt sälj, för att det handlar om att värdera bolagets aktier. Men då till sista analysen vi har gjort. Och det är en riktigt sunkbolag, eller hur ska man säga, sunkdopp i, om man säger avkastningsmässigt.
Mm.
Det är Stenocare som är minus 41,69%. Och den var ju lite, ska vi säga, rabaldig av sig, om man säger så.
Ja, om man ska gå tillbaka till då hade rätt att bolaget var bra eller dåligt, men priset hade du... Typ som Ubisoft, sorry, du hade rätt om att det var ett kvalitativt bolag, men du tyckte priset var för högt. Så då hade jag väl rätt i det. Mm. Hur skulle du ranka vad du tyckte om Stericare som bolag?
Ja, det är ju tyvärr liksom två uppdelningar här. I och med att vi gjorde analysen, sen kom det en nyhet som i princip kastade om hela analysens, ska man säga, värde. Mm. I sig, för att det kom en nyhet sen som egentligen sparkade under fötterna på Stericare.
Mm.
Och bara den nyheten, nu är det ett litet bolag som i princip uppstart på sin grej, vilket är lätt att en tråkig nyhet kan sparka undan benen.
Mm.
Men själva analysen var ju att om man har CanTrust i ryggen så har man någon som kan någonting, som man jobbar mycket längre, som man kan ta erfarenhet. Nu visar det sig att CanTrust var inte någon bra att ha i ryggen. Det visar sig att de inte har följt de flesta målen på att verka Stenocare, både i till förtroendemässigt på marknaden, påverkar de också hur mycket produkter de kan sälja. Så egentligen på den analysen var ju i princip behåll. För jag tyckte den var högt värderad och jag tyckte den var uppe i en nivå som jag säger okej, jag kan behålla här för att se vad som händer framåt.
Men du gillade ju egentligen bolaget fram till att nyheten kom.
Ja, exakt. Mm. Och när jag fick den nyheten om att CanTrust hade varit inne med det kanadenska FDA och fått problem med liksom vad de har sålt och vad de skickar ut, så blev du ju sälj direkt.
Men då måste man ju ändå säga, vid analystillfället hade du ändå fel.
På vilket sätt?
Jo, men om nyheten hade kommit dagen efter vi släppte analysen. Mm. För då hade du inte kunnat...
Ja, fast nu släppte vi analysen med att jag gick in och sa att vi ska sälja det.
Så jag hade... Det var inte då vi spelade in det där till köpet.
Jo då. Det här släppte.
Nej, men så om jag går och säger att ett bolag är köpt... Eller jag tycker att ett bolag är kvalitativt och bra. Mm. Och sen släpper en analys. Och dagen efter kommer en nyhet om att så, ja, men vi hade cooked the books, säger vi. Så allting var bara en lugn. Du har ju ändå gjort en fel analys.
Det är ju en helt annan sak om du säger så här,
nej men det var ju bara ett exempel. Nej, men det var
partners liksom har fått dålig.
Jo men det var ju bara ett exempel, för att i till exempel Stenocare analysen så var jag ganska negativt inställd till Stenocare. Jag trodde inte på det här.
Jo, du var inställd till Stenocare cannabis i sig.
Ja, men alltså generellt sett i Norden, ja. Och alltså jag har haft rätt där. Hela den marknaden i Kanada har ju kollapsat. För där, vi snackar om PR-värderingen där. De är ju helt galna.
Okay, marknaden går bra, men bolagen har gått ner i värdering.
Ja, i värdering.
De bör gå för att de hade sjuka
värderingar. Jo, men när jag säger marknaden kollapsat menar jag aktiemarknaden där. Alla värderingar kommer ner, jo. För det var ett luftslott. Och att det är svårt nu att säga vilka som är vinnarna. För att det är jättesvårt.
Jo, men det är det jag menar. Du säger att marknaden kollapsar. Mm. Nej, du menar att värderingarna kollapsar.
Ja, aktiemarknaden har kollapsat i weedstocksen, menar jag. Ja, inte cannabismarknaden,
just
absolut.
Just i sektorn, men absolut. Liksom själva marknaden, cannabis.
Nej, den har inte kollapsat. Den går ju bra, men frågan är vilka bolag kommer gå bra. Och det står jag fast vid. Jag tror inte vi vet det. Men ja, absolut. Stenocare, du hade tur som fick nyheten innan vi släppte avsnittet.
Ja, okej.
Men jag ska ändå säga, jag ska ge dig fel där.
Ja, ge mig fel då. Jag gick fortfarande ut och det gick bra.
Ja, men okej. Om vi ska vara helt ärliga, så du hade fel vid analysen. Mm. Men det du ska ha en eloge för.
Va? Vad är det? Eloge? Vad är det? Ja, men, från dig? Va?
Ja, jag kan vara snäll. Nej, men du hade fel analysen. Men elogen är att när nyheten kom var du riktigt snabb ut. För jag kommer ihåg att du delade nyheten och sa, oj, det här är inte alls bra. Men marknaden reagerade inte så snabbt på det här.
Nej, jag kunde ju komma ur på så här dagen efter. Jag tror jag kunde komma ur på så här 48 eller någonting.
Ja.
Vilket var, jag bara säger, jag trodde den skulle ner till 30. Men
ja. Men marknaden var inte alls snabb. Du var snabbfotad och du, med det sagt, även om jag tycker din analys av bolaget var fel, för att du kunde inte förutspå nyheten.
Nej.
Men det är väl det som är hela poängen med att analysera ett bolag. Att jag tror det här bolaget är så bra att jag förutspår framtiden. Och att det inte ska komma massa överraskningar. Och att ett bolag kan bli kapat på det här sättet av en nyhet. Det är väl det som är hela grejen med ett kvalitativt bolag. Att ett Amazon kan inte bli kapat och falla 60% på att någon partner i släppen är. Det är det analysen är.
Men det är väl det här som visar problematiken med ett litet bolag.
Jo, och speciellt i den här branschen, absolut. Men... med det sagt så gjorde du ju jättemycket pengar.
Ja.
Fast jag tycker din analys var fel. Så tjänar du jättebra pengar.
Ja, du vill bara säga att jag har fel.
Nej, men jag har inga problem med att göra dig cred. Om vi kollar analyser här så har ju du... Det ligger ju bra till. Du på topp 5 här har ju du fler än vad jag har.
Nu går du. Ja, nu har jag två. Ja. Medan Evolution faller bort liksom.
Jo, men du har ändå fler än vad jag har. Så att du har ju gjort bra analys.
Mm. Men sen blir man ju överskuggad om man tar bara bull.
Ja, men vad fan. Även en blind hörna hittar rätt.
Exakt, så är det.
Nej, men fan, det är så kort tid. Alltså, man kan inte sitta och spekulera om hur...
Nej, det är väldigt kort tid. Men det är kul att blicka tillbaka nu när vi ens typ bara är aktiva sen.
Ja.
Att typ första analysen av Vard IT kom ut i juni. Ja. Liksom. Och vi börjar ju typ i april och bara pumpa ut våra andra avsnitt om jäkla oss och vad det var. Så att, det har ju bara gått ett halvår. Vilket gör att det blir extremt kul att kolla tillbaka. Nu kommer det bli ännu roligare om vi kommer tillbaka om ett år och kolla på de här analyserna igen.
Ja, men det blir det som är så kul. För att jag tycker ibland behöver man kanske en treårsperiod för att utvärdera ibland.
Oh ja.
Till exempel som vi kollar, Naspers har ju inte gått bra. Men jag tror fortfarande på dem och det står fast vid. Men, så det ska bli jätteintressant faktiskt.
Yes.
Men jag tycker ändå, hade vi gjort en portfölj av det här hade det inte varit helt fel.
Nej, vi hade ju varit plus. Om man tänker att vi skulle faktiskt korta där vi... Så, och sen att man faktiskt får ju om.
Ja, fast hade vi sån conviction nu att vi hade kortat vissa här?
Nej.
Nej, jag tyckte Ubisoft var lite för dyrt. Jag skulle faktiskt aldrig korta det.
Vi hade ju inte kortat Ubisoft, vi hade inte kortat Evolution.
Nej, absolut inte.
Christian Hansen har du inte heller kortat.
Nej, inte Collector heller.
Nej, och så att om man tittar bara på
Det är det jag menar, inte köp är ju egentligen...
Inte köp har det ju varit, men de vi har satt köp på har ju varit riktigt bra.
Exakt, det är väl egentligen det man kan sammanfatta, att när vi väl har sagt köp, det enda som inte har varit bra är faktiskt Naspers, Tencent då. Så att, ja, shame on me.
Shame on you.
Men okej, hur har det gått för dig personligen då?
Det har trollat på riktigt bra de sista två sista månaderna, helt sjukt. Jag tror jag var nere på runt 26-25% i typ mitten av november.
Ja, det här är ju en invers av december 2018 kan man säga.
Ja, eller tills vi kommer kanske till, om vi får inversen igen och så vi på julafton så vänder det igen så bara puff.
Minus 40% ja, på julafton. Så alla asdeppiga på jul. Exakt. Hur mycket självmord som helst på julafton.
Ja.
Kom ihåg att du retweetar det här avsnittet så händer inte det.
Annars kommer förbannelsen över. Nej, men utvecklingen i år enligt Avanza då är 30,30%.
Mm.
Så mitt mål är ju absolut avkastning på 15% i portföljen i helhet. Så nu har man ju dubblat det, så det känns bra. Nu kan man gå back ett år.
Ja, det är ju en förträfflig avkastning. Det är långt över vad man
ska förvänta sig om ett år. Ja.
Och visst,
hur har gått själv?
Det har varit ett extraordinärt år. Jo, det har gått väldigt bra. Jag ska kolla här. 40,3% year to date. Så ja, det har gått svinbra. Jag är som sagt långt över min förväntan.
Det är ju grymt bra. Även om 30 är bra så är ju 40 enormt bra.
Ja, det är 10% mer.
Ja, exakt. 10% enheter mer. Det är ju liksom, det är mer än årsavkastning.
Jo, men alltså båda de här är helt sjuka. Men då ska vi ställa det i något perspektiv också. Och det är att OMX SGI, alltså OMX 30 med utdelningar då, har gått upp 31,9%.
Mm. Så även om man tar det i beaktning så blir det ju... Så är det ju, jag presterar ju inte om man ser portföljen i helhet. Men sen har jag haft väldigt mycket kassa väldigt lång tid i år. Så att,
ja, du har haft det i år alltså?
Ja, jag hade 35% kassa innan jag gick in i Kvanto.
Ja, just det. Sen, precis. Ja, men jag har ju inte haft kassa.
Mm.
Sen har jag till och med legat på superlånet och fått räntefri belåning.
Mm.
Så det kanske också påverkar, eller det är klart det påverkar min avkastning också.
Ja, så jag använder också superlånet, men jag har fortfarande en kassa på sidan av.
Så du utnyttjar också superlån?
Ja, ja, absolut.
Ja, för det är dumt att inte göra det.
Det är gratis pengar.
Ja, men det var det därför jag undrar. Men då är det ju samma. Mm. Men oavsett så har det ju gått bra för båda i år. Sen vill man ju slå index såklart, men jag tycker inte att när index går så här det här året, då tycker inte jag att man behöver slå index.
Nej, jag tycker man faktiskt ska kolla på absoluta avkastningen i såna här tillfällen.
Ja, det är snarare läskigt att trenda med index för att det är så här, fan, det är inte hälsosamt. Men man måste tänka på att när man tänker på det här året så måste man ta i beaktelse att det gick ju ner väldigt mycket förra året.
Nu att det var 40%, det är ju typ för att den var nere på botten precis när den gick över.
Ja, och det är nästan som att man kan se det som att det här är 2 års avkastningar i ett år.
Mm.
För att vi tog igen allt från förra året.
I princip.
Så ja.
Så är det.
Och vad är det som har bidragit till din avkastning då?
Ja, och det som har bidragit mest, nu har vi ändå gått igenom vilka analyser som har varit sämst eller bäst. Det är Stenocare, all over the place. om man slår ihop de under på Avanza så är Stenocare fortfarande bidragit med mer.
Ja, det är en topp 1 avkastning för dig i alla fall.
Ja, exakt.
Ja. Så du gick all in med 7-2 och vann.
Alltså gud vad du är det. Grejen med Stenocare är att jag gick in en gång, gjorde 190% på liksom...
Tog du del av IPO'n?
Ja, IPO'n. 190% gjorde jag på IPO'n. Från 8,8 kronor till 26 kronor. Och sen gick jag in igen och gjorde återigen 160%.
Så jag var inne i 2 vänner. Du dubbeldippade.
Dubbeldippade. Men det roliga var att när jag köpte in mig igen så köpte jag högre än säljkursen jag hade.
Så händer det. Det gör man ju ibland.
Exakt. Så att det är ju därför. För att det är ju verkligen under året så här, 2 dubbeldippar i typ nästintill allting är ju typ i januari, februari.
Lite tradör där.
Ja, lyckades bra i Steam och Care.
Ja, faktiskt. Ja, du, det var jäkligt snyggt ut också. På, alltså, där var det verkligen...
Om där du kan man ju säga att man har tjänat spara pengar.
Ja, men om man tänker... Ja, men precis. Om man tänker då, när vi pratade om vem som hade varit bäst trader, som var en lyssnarfråga. Hade du inte varit så snabb på nyheten och sålt, då hade ju du...
Ja, min avkastning hade ju inte varit så bra.
Nej, absolut. Så att du har handlat den bra.
Ja, den handlar ju bra och det var rätt lätt då. För den hade man ju gjort den analysen på och då känner man typ så här, om man fick den här nyheten då vet man exakt vad det innebär direkt.
Mm.
Medan jag tror andra kanske bara säger, det innebär inte så mycket.
Exakt.
Det beror, var då, det var nyheter som var typ 2 år bakåt som påverkar, men det var så här, okej, men om du tänker leden, export, import, det bör vara produkterna som är inne nu i Stenocare.
Mm.
Så du har både tillitstapp, du har intäktstapp, du får beslag av deras råvara.
Mm.
Då var det ju bara för mig att bara säga, okej, hoppa ur, se vad de säger, och resultatet efter är ju 40% minus.
Ja, och där, det, än en gång, det har jag sagt många gånger, men det är så viktigt att göra den kvalitativa analysen.
Jaja.
För att då förstår du alla nyheter som släpps. Som sagt, på samma sätt som du lyckades komma ut ur Stenocare och undvika en förlust, eller man ska säga, eller att din vinst skulle raderas, så lyckades jag komma in i Ubisoft för att jag visste att det inte påverkade så mycket.
Nej, exakt.
I långa loppet. Så, att,
så är det.
Väldigt viktigt.
Och sen egentligen största bidragen efter det är ju Nibe, Microsoft, Vitex som jag har sålt, Mastercard, Nike, Alphabet, Nolato som också sålt, och sen Visa och Intrum och Essity. Jag tror det är topp 10 där.
Okej. Okay.
Så att, alltså det är ju väldigt mycket i, om man säger så här, överlag i USA. Och
det stämmer för mig också, kan jag säga. Sek.
Seken som dör.
Ja, det är väl mycket så på grund av kronan. Och dollarn har ju gått extremt stark. Yes. Så det i kombination med att kronan också gått svag, så har det ju fått en USD-sek, har ju varit en bra...
Men du har ändå liksom Nibe uppe där och Vitec har ju gått upp jättemycket, som börjar snart få en sån här premiumvärdering för alla SaaS-bolag. Jag vet inte, jag tycker inte den borde förtjäna det. Jag vet några gånger jag har hört typ så här kunder som inte riktigt gillar deras system.
Inte de som har typ så här, hur många olika system som
helst? De har jättemånga olika system.
Ja, för mig är det stökt att analysera Vitec.
Det är jättestökt att analysera. Men om man tänker dem som ett Indutrade fast med mjukvaror, så är det ju väldigt kvalitativt med, ska man säga, affärsmodellen och vilket värde de ger för aktieägarna. Men jag har ju liksom hört från höger och vänster att deras produkter kanske inte är det bästa och de kanske inte riktigt bryr sig om att utveckla det.
Nu kan det ju bli ett Catena Media mjukvaror istället.
Exakt.
Och, nu säger jag inte, jag har ingen koll på Vitec.
Nej,
så tar inte mig på allvar,
det är fortfarande ett kvalitativt bolag. Jag hör jättemånga som pratar jättebra om det, helst förvaltare. Men jag tyckte att det blev alldeles för dyrt när jag kom upp mot 35 PE. Liksom. Utan att göra någonting väldigt nytt, så att säga. De är väldigt mycket inom fastigheter och mäkleriet har de ju sålt ut, men lite sånt där. Så att annars är det bara de gigantiska bolagen, Microsoft, Mastercard, Nike, Alphabet och Visa liksom.
Ja, de tuffar på. De är stabila.
Jag skulle vilja säga, det är ju de här fem jag har väldigt bra conviction runt. Den jag kanske har minst conviction runt är Nike, men den har fortfarande...
Det då ska jag ändå säga, jag tycker Nike är fantastiskt som bolag.
Ja, om man pratar om kanske typ varumärkesvärde. Nike är ju uppe där med Apple och liksom Lego och alla dem.
Det enda jag skulle invända är att om du har det som är lätt idag att skapa som är moat. Alltså en av de svagare motsen är ju consumer brands.
Ja, ja.
Speciellt consumer brands som är alltså lägre prisklass. Så högre consumer brands som Rolex eller LVMH säger vi. De kan du inte återskapa genom att göra någon YouTube-reklam. Men om du har säkert sett de här William Painter solglasögon-reklamerna som är... Det är i princip solglasögon som kostar kanske 1 500-2 000. Så... Att i princip göra ett nytt Ray-Ban, intressebarriären för det är väldigt låga idag, för att tv-reklam var jättedyrt. Så att då ska du då ha antingen ett jättedyrt brand som Rolex, eller så ska du ha någon tech som gör att du måste, alltså, typ Apple. Du kan inte bara göra reklam för ett smartphone, och så du måste också ha en smartphone som funkar bra. Och det är inte så lätt. Medan då är frågan Nike, vad har de? De har ett starkt consumer brand som skulle kunna ersättas. Kolla bara Under Armour. Kom upp jättefort i popularitet. Men grejen med Nike är att de har lite av en tech advantage nästan. För att de har...
De håller ju på mycket med det faktiskt.
Ja, väldigt mycket patent på material och hela den biten. Så det är också men, kvalitativa produkter.
Jo, men så länge Nike är märket alla athlete i USA vill bli sponsrade av först.
Mm.
Så har de advantage.
Ja, jag älskar Nike.
Och det är där, och hästen de tog en ställning med Kaepernick när han tog en så blev för mig så här, okej, okay, då står de faktiskt för någonting. Jag tror till exempel bolag som Under Armour eller Adidas eller något sånt där, om de skulle göra det, jag tror det skulle slå alldeles för hårt mot dem. Medan Nike verkligen säger, okej, okay, vi vill inte vara the man, vi vill stå upp mot the man och faktiskt backa någon som står för någonting.
Ja, fint bolag.
Mm, exakt. Så, ska vi gå över till det?
Nej, men jag tänker en... Det är faktiskt bra att lära sig sina misstag också. Har du gjort några misstag i år?
Fan, jag försökte ju dölja det.
Ja, jag märker det. Du vill,
vet det.
Du vill inte lyfta.
Jag vill inte lyfta den skiten.
Du behöver inte om du inte vill. Jag tycker det är bra.
Ja, det är så få.
Ja, i år är det få. Jag kollade på min lista också. Det var inte många. För att det är som sagt, tidvattnet lyfter alla båtar.
Jaha, ja, verkligen. Sen när det försvinner får man se vem som bara naken.
Ja.
Men alltså egentligen de som har gått dåligt, det är, om man ser det i procentuellt och summa mot de andra, så är det ju typ ingenting.
Nej, det är ganska låga, absoluta talare.
Ja, exakt. Det är AbView, det är Bahnhof, det är 3M, det är Cybersecurity One, Real Fiction, Nepa, Paradox, Fluicell och ICA som har gått sämst i, som har gått negativt i år då, för mig.
Ja, ICA har ju annars gått jättestarkt.
Yes, men det
är ju... Det är en timingfråga bara.
Timingfråga där.
Och sen ska vi säga att det är en jätteliten summa också. Ja.
En jätteliten summa, det var typ plus minus noll. Om man lägger till utdelningen så har
det
gått.
Det är faktiskt plus minus noll, ja. Så att, ja, men då är egentligen Abbey är väl den största förlusten.
Abbey är största förlusten, Bahnhof också. Och sen är det liksom så här, jag följer ju upp egentligen hur det har gått för mina realiserade. Så att Abbey, Bahnhof, 3M har ju sålt då. Och det är så att Abbey har ju gått strålande efter det jag sålt.
Ja, men det var ju det där förvärvet av, vad heter de, Allergen, va?
Ja, Allergen, och få in massa botox i...
Precis, och det var ju väldigt, det var delade meningar kring förvärvet under förvärvsperioden. Ja, och då kanske väldigt... du valde att sälja på grund av det, jag vet inte.
Nej, alltså varför jag valde att sälja mest... Av egentligen AbbVie, Bahnhof, 3M. Varför jag valde sålla mest under faktiskt en del av året. Det var ju för att ha råd med kvantuminvestering.
Jo, men jag tänker just varför valet föll på AbbVie. Var det bara att du tyckte det var sämst av dem?
Jag tyckte att det var väldigt stor ändring som skedde. Att man köper upp Allergen. Det var ju typ nästan merge of equals. Vilket gjorde att jag måste typ sätta mig in en helt ny analys om dem. Jag gillade inte riktigt den botoxen in. Tyckte att det ger en helt annan del som har... exponering mot något annat än rena läkemedel. Så jag sålde ju av dem egentligen i brist av att jag orkar inte riktigt göra analysen. Om man faktiskt ska dra i krasst, så var det så. Bahnhof sålde jag ju, om man tar den också, så har ju den också gått upp 15% sen jag sålde den. Och i princip sålde den för att, ja, jag vet inte, jag kände lite med marknadspotentialen var lite lägre än vad jag känner i kvanto. Lite begränsade av vad de har och det kommer väldigt stora kostnader med så här energigrejer för servrar och så vidare.
Men egentligen, ja, inga miner egentligen.
Nej, absolut. Nej. Ingenting som jag verkligen sprängt mig på.
Nej, det är ju skönt.
Så att, och om man kollar portföljen så har jag faktiskt ingenting som jag faktiskt ligger negativt i. Jag tror det är några småbolag i, det är väl Cybersecurity, Real Fiction och Fluicell som jag ligger lite back i. Men annars i Savarajus och Insta Vestakus så ligger ju plus i allting.
Ja, för de där är ju så små, de mina har under
typ. Ja, det är typ inte ens en halv procent.
Nej, men det är bra. Du kör ju rätt stabila för det mesta. Och de som du tar lite mer risk i har ju så liten size ändå. Så att det spelar knappt någon roll.
Så är det.
Ja, skönt.
Du då?
Ja, ja, men som sagt, efter ett 2018. Jag var lite, det var lite jobbigt där. 2018 låg man, jag låg på lite över 25, mellan 25 och 30 procent som bäst. Så sluta året på minus 5 procent i december.
Just det, då var det jag gick ner så mycket för dig.
Ja, men det gick väl ner för alla.
Jag håller med rätt bra, ja.
Jaha, jag klarar mig bättre än index. Alltså index var ner 8 procent year to date. Så jag klarar mig bättre än det. Så jag tror det gick nog ner för de flesta. Men...
Jag tror jag höll mig på faktiskt 16 procent i år ändå.
Oj, jäklar. Ja, men då gjorde ju du jättestarkt år. Men för mig var det tufft, för att jag gick från 28 till minus 5. Mm. Och det var känslan då var ju verkligen, och det är inte bara för mig, utan känslan från hela marknaden var ju så här, det här är början på bearmarknaden. Mm. Och det var tufft, det är lätt att säga nu, men det var tufft och då.
Ja, känslan var ju verkligen apokalypsen här.
Verkligen, för att det var sån snabb nedgång, det var mycket det tror jag. Och det var svårt, nu med facit hand är det enkelt att säga, men fan, nu jag bara köpte dippar till höger och vänster, men det är en efterhandskonstruktion. Man var uppgiven, man hade pengar, jag hade lite kassa, jag utnyttjade superlånet. Och jag körde en double down helt enkelt. Och det var tur det, för att som sagt 2018.
Du fick ju rätt.
Jag tror att du fick rätt. Det var inte som att det var inte som att jag satsade på att jag skulle få rätt 2019. Det var bara fundamentalt där de här bolagen värda mer. Det var bara det, och om jag får rätt nu eller om 4 år, det bryr jag mig inte om. Så jag kan inte säga att jag hade rätt. Men det var tur att jag gjorde det i alla fall. Och jag köpte ju mycket Activision Blizzard, för gick ju jättemycket just, de halverades. Facebook gick ner 30-40%, Apple var ner 40% tror jag. Och jag skulle säga att mycket av avkastningen i år, som sagt, jag är upp 40,3% i år, det är ganska bra, men det är mycket på grund av att jag utnyttjade det i december och faktiskt köpte in mig i bolag egentligen. Då satsade jag på bolag där jag verkligen, som är väldigt så här, starka, stora bolag. För att när det stormar så vill man ha en ganska bra mast att hålla i sig.
Så är det, håller med om. Jag gjorde faktiskt ingenting i december.
Nej.
Jag satt och bara red ut det.
Ja, att du slutar på 60% säger mycket om din portfölj också. Att den är ganska konjunkturskänslig.
Den rör sig faktiskt inte så mycket överhuvudtaget. Om man tittar på typ på standardavvikelse och tittar på volatilitet så är det väldigt stor skillnad mellan din och min portfölj.
Det tror jag. Och visst, när det går bra känner jag mer. Mm. Men när det går dåligt förlorar jag mer. Mm. Och jag tror att för mig är lite, delvis är jag mycket mer koncentrerad än vad du är. Jag har 10-15% vikt i vissa bolag. Jag är ung, fortfarande relativt, så ung är jag inte. Men,
relativt till vem?
Nej, men relativt, vad ska man säga, tills jag ska gå i pension. Och min,
alltså inte mig.
Nej, då är jag gammal. Men min syn är egentligen att concentration builds wealth och diversification preserves wealth. Och jag vill ta lite mer risk. Jag vet att du inte gör det, vilket det är säkrare. Det är det säkrare vägen att välja. Det kanske tar längre tid, men de har ju också gjort, kollat på fonder och sådär och gjort statistiska analyser att det är de som inte har så många stora förlustår. Det är de som blir riktiga vinnarna över tid på grund av compounding. Som sagt, att jag slutade förra året på minus 5 och du 16%, det är delta att inte leka med.
Nej, men det är lite det jag fokuserar på mer faktiskt. Men alltså, jag går mer efter Buffetts regel med typ så never lose money.
Ja, och jag tycker att framförallt som nybörjare tycker jag att, alltså nu menar jag inte jag att du är nybörjare, men det jag menar, jag pratar för nybörjare, att framförallt är det man ska börja med. Man ska börja med att ta så lite risk som möjligt, men även om man är mer avancerad så tycker jag att det är helt rätt egentligen. Och jag försöker också gå över mer kvalitativt för att inte hamna där.
Det måste ju vara värsta chocken att jag tagit 50% i kvant då.
Ja, egentligen. Men för det vill jag inte gå ifrån. Jag vill fortfarande ha min koncentrering. För det är där jag tycker man kan göra riktigt bra med pengar, när man har en riktigt stark conviction. Men i alla fall, december 2018, det är viktigt. Alltså, det visar bara vikten av att vara långsiktig och... Ja, alltså, min styrka är inte att förespå någon makrotender eller någonting. Jag hade ingen aning om vad som skulle hända då. Då var det bara panik och jag kände bara nej, jag måste behålla lugnet och köpa det jag tror på.
För det är ju en skillnad mellan dig och mig.
Mm.
Du har ju väldigt mycket mer sektorbets.
Ja.
För att du har ju ändå ett sektorbet i någon bank. Du har sektorbet.
Det är betting, ja.
Det är betting. Mm. Och jag har ju, jag har ett sektorbet, det är payment som man kan säga i sig.
Mm.
Men annars har ju inte jag liksom samma sektorbett som du har. Inte lika stor, vad ska man säga, koncentration i portföljerna.
Men det är, jag skulle säga om vi tar ännu så här, mer helikoptervy på, det, på den tanken, är det för att jag är mer contrarian än vad du är.
Jaja, det
jag
är
tror
det.
Du rider mer med momentum, alltså inte prismässigt, men momentum i liksom sektorer.
Jaja.
Jag går mer på, jag gillar att vara contrarian. Mm. Sen,
jo, det har jag märkt.
Ja, och eftersom jag gillar att vara koncentrerad.
Privat också.
Ja, jag tycker annorlunda. Nej, men så eftersom jag gillar att vara koncentrerad så tar jag ofta sektorbett, för att då kan jag vara koncentrerad mot en sektor utan att vara 10% viktad i ett bolag till exempel. Så det blir, jag tycker det tar ner risken. Du är diversifierad inom sektorn även om du koncentrerar tungt mot sektorn. Ja. Så egentligen då man, som sagt, jag sa hade årsavkastning och det som bidragit mest till det är egentligen första plats är H&M. Och det är inte så konstigt.
Det var väl hur stor som helst i din portfölj när den var ner som mest?
När den var ner som mest så utgjorde den ungefär 10-15%, pendlade däremellan. Och sen bara rallade den på och i princip gick upp 70-80% i år. Gett utdelning som Avanza då summerar i den här överblicken då. Så att henne så har ju bidragit jättemycket till min avkastning. Och där än en gång, contrarian bet, alla räknade bort hennes, alltså jag ser inte att det har vänt här heller, men så jag ger inte mig själv rätt, men alla hade räknat ut hennes, inklusive du är fortfarande rätt negativ också, men
jo, men det är också för att jag var inte negativ kortsiktigt, jag antar att de skulle få komma upp någon gång, men fortfarande marginalen ser ju katastrofala ut.
Nej, som sagt, det är ingenting som visar på att vändningen är här.
Nej.
Marknaden har ju prisat in att det kommer lite av en vändning. Jag tror ju fortfarande att de kommer höja marginalerna, så att jag behåller en liten stek, men jag har skalat av väldigt, väldigt mycket. Sen nästa är Activision Blizzard som ändå har gått. Jag köpte ganska mycket på låga nivåer, runt mellan $40-45 ackumulerade jag på mig ganska mycket aktier. För jag hade egentligen köpt in mig tidigare än så, men jag... When in trouble double i princip. Jag ökade upp ganska mycket på de nivåerna.
Det är bra på dubbla.
Ja. Och nu står det nästan i 60. 58 dollar. Eller något sånt där. Från 40. Så den har ju gått upp. Vad blir det?
Vadå? 68 från 40?
Mm.
Ja, typ 50-60%.
Ja, men nästan 50%. Mm.
Vadå? Det är ju 25% på uppgång. Det är ju mer än 50%. Du sa från 40 till 65.
Nej, till 58.
Aha,
okay. Ja, så det är lite under 50% har den gått upp.
Okay.
Så det är ju min näst största contributor. Sen Apple 3D, för den viktar jag upp i mest i december.
Mm.
Och den har ju också gått som tåget. Tyvärr sålde jag av lite för tidigt, vilket jag tenderar att göra i och med att jag inte håller.
Nej.
Om jag tycker att skulle hållt i det här fallet. Men
Av efterklok.
Ja, jag sålde på $240, den är uppe i typ 270 och den var uppe i vänt. Sen Facebook är näst... väldigt bra avkastning där också. De var nere på $140, nu är den uppe i $200. Bull Diagnostics, ja, den har egentligen gått nästan bäst procentuellt, men eftersom det var ett ganska relativt litet bolag så viktade jag inte upp så tungt.
Har du inte samma conviction i den som i de andra alltså?
Nej, inte, jag vågade inte, nej det kan jag inte påstå att jag hade. Det är mer osäkerhet kring det så.
Yes.
Så att, och sen Tesla kommer här också på plats 6.
Men där har vi ju fått en riktigt bra timing i det år, va? I slutet av året.
Det, om man ska räkna kagre ett år avkastning på Tesla. Jag tror jag på en vecka gjorde 50% i Tesla.
Mm.
Eller något sånt där. Galet. Än en gång, kan bara vara tur. Vi får se hur Tesla utvecklar sig. Den kan lika gärna sluta nästa år på $100 och nu står den i 350. Så jag ska inte sitta och ta åt mig någon cred. Det är lätt att säga.
Mm.
Kör någon Kavastu. Kavastu grej, bara titta.
Kavastu hyllning.
Ja, men precis, jag säger inte att jag har rätt här. Jag säger bara, nu hade tur kanske.
Yes.
Men jag tror fortfarande lite på bolaget. Jag har en liten stek där. Tycker fortfarande det är väldigt dyrt. Så det är därför jag bara har, jag tror jag har 2%. Ja, det är 2% av portföljen. För mig är det min Deadpool. Okay. Jag vet att du kör mindre. Sen har vi Ubisoft på plats 7. Det var bara helt enkelt, det pratade vi redan om. Köpte bara när det kraschade ner. Som fan. Det blev riktigt snabba pengar där. Jag är redan upp 40%.
Men det var ju riktigt snyggt. Går ner, liksom, ha analysen klar.
Mm.
Få en nyhet. Den går ner. Man håller inte med marknaden. Gå in.
Ja, det var skönt att få en sån rörelse. För att jag har verkligen väntat på den rörelsen. Mm. Så att där var jag faktiskt glad att det gick ner. Sen är det lite spridda skurar. Men det är väl typ min topp 10. Handelsbanken dyker upp här också. Det är väl den banken jag tajmade bra i, kan man säga. För där köpte jag en Lundberg köpte.
Okay.
Så jag är väl upp 15% i Handelsbanken.
Bra upptryck på den då.
Ja, och den lär jag sälja snart. För det är bara multipel expansion. Det är ingen strukturerad tillväxt. Man kan behålla den för utdelningen om man vill det. Men det är inte det jag jagar, kan jag säga. Jag är inte 80.
Det är den investeraren som säger att han är Fisher och sen börjar jaga utdelning. Inte riktigt.
Som sagt, det är det jag menar. Det är därför, nej men det var exakt det jag sa. Jag kommer ju sälja den. Jag köpte det på multipel expansion och nu har den rört sig 15%. Så jag,
det är väl bara att vänta på att, vad heter det? utdelningsinvesterarna köper Handelsbanken nu till HVOR.
Ja, men det är lite det jag väntar på. Och sen kommer inte jag sitta och behålla den till utbildning, för det är ett nollsummespel. Den faller ju lika mycket sen. Sen Chemometech dyker upp också, vilket är sjukt. För att det var ju en affär jag gjorde bara på en dag utan egentligen vara riktigt påläst. Det skulle bara, helt ärligt, var det bara inte så genomtänkt.
Det var fan luck of the draw.
Ja, det var lite bara sitta och nyhetstrada lite. Men det är sjukt hur en sån snabb liten affär kan ge mycket. En sån här 20% avkastning i en trade.
Och det är ju samma sak hos mig. Vadå, Stenocker introduktionen var ju 200% för mig.
Ja.
Vilket är typ nästan hälften av den största inkomsten för mig. Liksom.
Ja.
Så att, så är det.
Ja, det kan göra mycket. Och sen största förlorarna, det är egentligen inte... Jag har lite större förlorare än vad du har. Och det är för att jag har Kindred. Och den har varit en förlorare för mig.
Men det är ju också för att du tar contrarian bets. Alltså det kan ju ta längre tid att komma ur dem. Man kan ju ha fel länge, så att säga.
Ja, det är bara att kolla på HM. Det är därför mitt år har varit så starkt nu. För jag hade fel förra året till exempel. Sen när jag väl får rätt så rallar det på ganska bra.
Exakt.
Så att det blir mer slagigt.
Ja, men du måste ju vänta tills det där vet händer.
Ja, exakt. Och sen Sobi är väl, om vi tar mina topp tre misstag så här, i princip Kindred, Sobi och Danske Bank. Sen är det bara en massa små poster.
Men du har kvar dem är väl Danske Bank, eller? Nej, du har kvar alla tre, va?
Jag har kvar alla tre. Och jag tror egentligen, jag tror på alla tre. Sen ska jag vara helt ärlig med att säga att jag är för dum för att veta. Sobi är väldigt svåranalyserat för mig. Danske Bank tror jag böten blir mindre. Kindred ska bara upp, tycker jag. Jag tycker inte det.
Ska bara upp.
Nej, jag tycker den är självklar faktiskt. Mm. Jag tycker den är väldigt lågt värderad. Så, men annars är det bara småsummor. Så att det är väl de som har tyngt lite. Gravity ser jag inte riktigt här, men den har väl gått liksom. Sen januari har den...
Den är plus minus noll för dig på något sätt.
Ja, typ. För jag har tradat runt den lite så här. Så att, ja.
Ja, exakt. Ja, men... Det var våra portföljer. Och om vi reflekterar över året lite, liksom, vad ska man säga att kännetecknar det här året?
Ja.
Jag kan ju säga att det kännetecknar att Twitter med en viss man med orange hy har ju fått väldigt mycket makt.
Ja.
Jag tycker det är väldigt imponerande att börsen är upp så här mycket. Fast vi har haft så mycket riskmoment. För att det har ju varit en stående grej. Trade deals. Och vi har ju ändå haft nedgång i PMI, i inflation för många länder. Att det går sämre. Men det har ju fortfarande, börsen har ju rallat på.
Ja, jag tycker till viss del är motiverat av att förra året slutade som det gjorde.
Jo, halva årets avkastning är ju typ så här, okej, back to the norm.
Exakt.
Men sen fick vi en avkastning igen.
Ja, men den avkastningen som vi fick igen då, den sista 20%, 20% kan jag tycka hade varit rimligt. Men resterande 20% tycker jag faktiskt, jag tycker inte vi bör vara här uppe. Med en konjunktur som alla pratar om håller på att vända. Med trade war, med en Brexit som kommer ske nu när Boris Johnson blev... omvald, eller om man ska säga, inte omvald.
Med ett Italien som inte ser bra ut. Också med typ ett Argentina som ser ut att bara ställa in betalningarna för att de bara säger okej, vi är vänsterpartister. Betalar inte skit. Man bara,
men jag förstår inte varför. Jag tycker att det är risk on nu, men för mig är det risk off. Och det är för att, visst, jag är contrarian. Jag ser många på Twitter som skriver nu är det en riktig bullmarknad. Typ rid med i princip de här momentummänniskorna och typ, ja, men Kavaste säger också så, wow, nu går det bra liksom.
Ja, men så fort alla säger att det är bra, då börjar jag bli så här, då börjar jag titta på den utgången
och
så också.
Exakt, och det är sjukt att jag blir bara stressad när börsen går så där sjukt bra, för jag tänker, då letar jag bara, då måste jag sälja av och casha hem lite. Buffett sitter till exempel på 30-40% cash pile. För att han tycker att det är för dyrt.
Hans miljard, var det tre stycken, vad heter det? OMX30-bolag som man bara kan köpa upp direkt. Mumsbitar för han.
Precis, och varför sitter han med det? För att han känner samma sak. Och grejen är att det sjuka är dock att när jag sitter, det första jag gör när jag ser börsen upp 30%, alltså index upp 30%, då tittar jag på portföljen bara, vad kan jag skala av här som är liksom börjar bli fantasivärderingar på. Men så ser jag att, men är man en stockpicker så är ju inte börsen övervärderad.
Man inte bry sig om det,
nej, för mina bolag är inte dyra. Jag har inga fantasivärderingar på mina bolag. Det är väl typ Tesla då.
Jag bara, Tesla, kom igen.
Ja, men precis. Men det är ju den. Och den har jag så lite position i.
Den är ändå inte påverkad av konjunkturen på det sättet. den är mer påverkad av sitt interna värde den kan bygga.
Ja, de är ju sin egna största fiende. Men, ja, men å andra sidan är det en sån liten position. Så det är inget, jag har redan skalat av den faktiskt. Mm. Jag tog hem halva innehavet när den rallade så.
Så nu är det bara vinst där?
Nästan. Jo, men det är typ det. Men, så den får bara ligga där för att jag tror på den. Sådär. Men nej, det är en svår situation. För jag känner att jag vill casha hem, men många av mina bolag är billiga. Mm. Nu börjar vi faktiskt se här i dagen att bank har börjat ralla på rejält.
Men nu pratar vi väldigt mycket om vad vi ska göra framåt. Det ska vi prata om i nästa avsnitt.
Nej, men jag tänker upp till idag har bank rallat på rejält. Mm. Och absolut, jag ska inte gå in på vad jag ska göra, men det känns som under året är det jag menar att jag har velat ta hem vinster, men nej, jag inte, men och sen tycker jag hela, som du säger, var inne på där, det har ju varit mycket trade war, dra ner börsen lite. Så tweetar Trump att, men vi pratar ändå. Han tweetar på fredagen att vi pratar, så börsen går upp. Sen på söndagen kommer Kina och säger, men det gör vi inte alls.
Då ska vi kunna göra en cykel, bara ett diagram och säga varje dag, så ser man exakt vad så här rörelsen är.
Ja, och det har egentligen varit två steg framåt, ett steg bakåt. Och bara med trade war snack. Så han har ju pumpat upp börsen fast det inte har hänt någon. De har inte kommit fram någonting.
Nu har vi ändå fått ett avtal som båda erkänner att det är ett avtal på bordet.
Ja, det var ju det som drog igång det här sista rallyt här. Att vi tar bort vissa av tarifferna. Och vi kommer skjuta på några. Skjuta fram. Jag följer inte makros.
Man tar inte upp dem i alla fall. Här när vi är jul. Så att,
ja, precis. Det var ju det.
Men alltså, det är ett år som kännetecknas av extremt mycket politisk risk. Som har överhängt hela året. Du har Brexit överhängt hela året. Du har Trump som har överhängt hela året. Och jag vet inte. Alltså, vi är ändå upp 30% i OMX. Och jag tror USA ungefär upp någonting liknande. Det känns ju som att okej, de här politiska risken som har legat i luften har ju inte fått någon, ska vi säga, materiell manifestation.
Nej.
Vilket är... nog antagligen varför man inte brytt sig så mycket. Men det har ju manifesterat sig lite i form att PMI är mycket sämre, inflation och tillväxten i till exempel många europeiska länder har varit dålig. Men jag tänker bara på när vi hade vår intervju med Sean. Om vi går tillbaka till faktiskt vad vi har pratat med för folk. Så ser jag han såg ju extremt mycket risk i form av krediter fram och tillbaka och vad som går bra och så vidare. Och han hade ju liksom då när vi pratade med honom var ju lite kort. Och vad jag förstod nu när jag tittar på senaste så när han pratade så är han ju lite längre. För att ja, mycket risk har ju försvunnit nu med att Brexit är ju klart. Liksom, det är lite buy on rumor and sell on news liksom.
Ja, exakt. Och de fortsätter med QE i princip.
Exakt, så pengar är ju gratis. Men,
Även om de i princip USA sänker räntan lite. Ingves
höjer
i och för sig. Men han har inte gjort det ändå. Men han kommer antagligen göra det.
Han hotar med i alla fall.
Ja, det är vad han signalerar. Jag tycker inte det är dumt om jag ska vara ärlig. Jag tycker tajmingen är dum. Men jag tycker det behövs en räntehöjning i alla fall innan det kraschar.
Skulle aldrig komma ner hit. Det var det som är problemet.
Ja, men exakt. Eller om det kanske skulle komma ner hit. Men det skulle höjts brutalt mycket tidigare.
Ja.
Så att, men det har varit... Jag tycker det har varit... Mycket drama, men börsen har inte varit dramatisk.
Mycket drama, lite verkstad.
Ja, men liksom börsen har inte reagerat på dramat. Men det har varit extremt mycket drama.
Exakt. Men så... om vi släpper makro då, för det är ändå, vi är inte bäst på det. Det finns poddar som kan göra mycket bättre.
Nej, jag har jättedålig koll.
Typ väldigt ointresserad, men det är svårt att missa Trump.
Ja.
Och om vi tittar bara på sektorer, om jag tittar i Sverige, så är de som har varit verkligen så här nedtryckta, det är ju bank, det är gaming, nischbanker.
Pratar du om min portfölj nu eller?
Ja.
Ja, precis.
Men och även om vi tittar på dem så tror jag ju att det kanske är två av dem som man kan kolla på lite mer till nästa år. Alla främst gaming eller gambling som jag vill egentligen säga där.
Ja, jag tycker gaming är väldigt dåligt.
Det är ett dåligt ord.
Ja, men det är, jag vet, de använder det.
Spel och dobbel, ska vi säga.
Ja, spel och dobbel.
De tycker jag man ska kolla på nästa år. Evolution är ju såklart en darling jag kommer in med nästa år. Men att kolla på operatörerna kan absolut funka. Du vet, jag pratar om mycket väl om Kambi, som verkar vara...
Ja, jag tycker den är mer spännande än Evolution. Jag tycker det är mindre risk i Kambi, skulle jag säga. För att jag tycker ändå... Alltså, alla är ju lite rädda för att marginalen kan komma ner.
Så är det.
Men det har man varit länge, jag vet det. Men, men Cambit tror jag inte står inför de oroligheterna just nu.
Nej.
Och den har ju gått väldigt bra. Jag laddade ju upp ganska mycket Cambit när jag gick ner där vid Bodenholms försäljning. Och den är ju upp i ganska högt, 190-180 var den uppe i. Sen sålde ju ström då.
Ja, så är det.
Men sektorer är absolut betting, och det är därför jag är inne i betting. Jag tycker ju som sagt absolut håller med om att det är bättre att satsa på leverantörerna. Jag tycker faktiskt, och jag har faktiskt köpt en liten stek i Netent också. För jag tycker absolut att Evolution är ett bättre bolag. Och det är bara att kolla om liksom marginalerna och
det är klart tillväxten också, liksom, det säger ju rätt mycket.
Jo, men någon gång kanske det vänder, som, på samma sätt som det gjorde för Netent.
Så är det.
Jag menar, man sa exakt samma sak om Netent tills det vände. Så att, jag ser inte att det upprepas, jag förutspår ingenting så. Men jag tycker att det är lite för billigt i och med Red Tiger-förvärvet, tycker jag. Mm. Sen var den senaste rapporten inte alls bra, för att Netents legacy-verksamhet går inte alls bra.
Nej, den i senaste var extremt dålig i rapporten.
Ja.
Den var ju nästan negativa.
Ja, jag tror. Utan Red Tiger hade det varit katastrofal rapport. Så att det oroar ju absolut. Men det har varit så tunga insiderköp i Netent. Och bara USA. Jag menar, om mycket av oroligheten är England och Sverige. Varenda delstat är ett Sverige i USA. Så att jag vet inte. Jag tror man på trenden att live casino bara blir mycket, mycket, mycket större och Netent aldrig kommer kunna få ett fungerande live casino, ja, då kommer ju Netent inte bli bra. Men jag tror att live casino kommer vara det kommer växa snabbare än casino, absolut.
Det tror jag också, för att jag tycker det är en bättre produkt.
Ja, det tycker jag också, men sen beror det på, är du ute efter att tvätta massa pengar och bara snurra slots eller bara desperat och vill spela snabbt liksom. Så att då sitter du och spelar live casino. Men vill du ta en whiskypinne och spela bort $100 och ha kul.
Då kör du känslan av casino. Liksom.
Ja, då kör du live casino. Mm. Men när du speltorsk så kommer du köra casino. Eller vanliga slots. Så att jag tror Netent fyller en funktion fortfarande. Sen är inträdesbarriärerna för en digital slott låga. Det är väl det handlar om. Och jag såg en tweet om det som Magnus Andersson delade också. Så att det är klart att om du ger två grupper av människor så här, ett uppdrag, om du smäller upp ett live casinobord och livestreamar det eller gör en digital slott. Mm. Det är lättare att hitta programmerare som kan slänga upp en digital slott, tror jag.
Så kommer du välja det lata liksom.
Ja, jag tänker att det går. Ja, det är lite lägre inträdesbarriär kanske. Mm.
Men om vi tittar på sektorer som har gått bra då, fastighet har gått bra.
Mm. Men, lite snabbt om bank bara, men nu har vi faktiskt sett att bank har ju varit väldigt nedtryckt och precis som du säger, jag är inne på samma spår. På långtidsperspektiv så är det ingen kul bransch att äga. Men jag tycker att de har varit överdrivet nedtryckta. Och nu har vi faktiskt sett ett bankrally här på senare tid.
Ja, men det är ju bara för att ingen ska komma och frälsa dem som Gandalf själv.
Mm, men det är som sagt, det är en ganska bra räntehedge jag har i portföljen.
Jo, jag menar ju att då är det ju enbart alltså multipexpansion för att man förväntar sig bättre vinster.
Ja.
Inte att bolaget blir bättre.
Nej, nej, nej.
Och det gillar ju inte jag. Jag är ju mer den som kollar på det istället för att försöka göra
en snabb affär. Så.
Prisestimat och liksom att priser ska gå upp bara.
Ja, nej, men det är ju som sagt, jag har gjort ganska mycket sådana affärer. Vi får se. Jag kommer ju släppa dem så fort de kommer upp. Men där tror jag, det känns bra att de börjar gått lite bättre. Men de har ju gått väldigt dåligt i år. Men vad skulle du säga?
Men de som har gått bra i år, det är ju främst är fastigheter. På grund av att räntan har gått ner så har man ju fått dralla upp och liksom, det blir liksom double whammy. De får lägre räntekostnader och deras värdering av fastigheterna går ju upp för att avkastningskravet går ju längre. Det blir lägre och lägre.
Ja, det blir en double whammy.
Så det blir jättebra för dem. Och sen är det ju bara att titta på skogsbolagen som också är fastighetsbolag för mig. När de värderar upp sin skog liksom. De värderar upp typ 85% av hela bolagets värde. Vad det var Holmen skulle göra. Man bara, okej.
Okay. Ja, men ja, absolut.
Så de har ju gått skitbra. Jag är så här, ska man stay away för att de har gått så bra nu? Skogs kan vi hålla på sidan. Men om vi kollar på fastighetsbolag, kommersiella, antagligen.
Det här snackade vi om i podden nyligen. Men
alltså, om man bara tittar på branschen så tror jag att kommersiella, att man kanske ska ta mest lugnt med dem.
Mm.
Sen tror jag liksom bostadsrätter eller hyresrätter inte bostadsutvecklare, det är en helt annan sak. Typ Wallenstam skulle jag lätt kunna kolla på, för att du har fortfarande intäkter.
Ja, jag ser. Jag tycker också att hyresfastigheter är det intressantaste i så fall.
Ja. Och sen den jag som tror jag, sen har du ju samhällsfastigheter och logistikfastigheter.
Mm.
Jag blir ju typ så här, jag Ja, logistikfastigheter för att få det bettet mot e-handel.
Fast än en gång, då är det ju konjunkturkänsligt.
Ja, jag vet, det är det som är problemet. Mm. Men det är fler som måste, om vi tittar på utvecklingen av e-handeln, vi tittar bara till exempel på som Clas Ohlson, eller H&M också som du äger, den växer hur mycket som helst.
Jo, det gör ju det.
Och det är ju ingen av de här ingen av de här bolagen som har egna lager. Alla hyr ju. Man vet ju hur situationen är, där jag jobbar, så är det ju liksom supply chain är ju allting utlagt till tredjeparts som hyr en lokal som man säger bara okej, vi kan inte använda någon annan typ i princip. Så att det är så här, ja, att du har en lagerlokal i Järva eller Spånga, den är extremt mycket värd logistiskt mässigt.
Ja, nu börjar vi blicka framåt lite, men absolut. Jag håller med, men jag, fastighet har gått extremt bra, skog har gått extremt bra, egentligen alla tillgångsslag, verkstad har gått extremt bra.
Cykliskt verkstad.
Ja.
Har ju gått så extremt bra nu.
Ja, exakt. Så att det är ju en slutet av en konjunkturcykelsuppgång, känns det som. Men något som har gått ännu bättre än alla dem är nog medtech och biotech.
Ja, de gick väl fram det tills typ nu när de börjar få massa svar på sina fas 1 och fas 3.
Nej, men medtech.
Men ja, alltså, medtech så har ju gått asbra. Om du tänker på typ så här CellaVision, Research, ja, så kanske jag säger de faktiskt de sämsta, men ändå.
Ja, Research är inte så bra.
Carcent, Medistim.
Ja, men jag tänker på Chemometech, Genovis som är biotech, Medistim, Surgical Science. De har ju gått extremt bra, de bolagen. Jo. Jag tycker det är den sektorn som har nästan gått. Det har varit ju alltså, flera 100% har det varit i vissa av de här bolagen.
Ja, jag tänker nog typ den värsta är ju typ, vad heter den då? Quickbit.
Ja, ja. För det är ju inte ens en sektor, det är typ så här. Ja, i och för sig, fast krypto har ju inte gått bra.
Nej, krypto har inte gått bra, men den noteringen och den procentökningen, vad är det, 150% eller sådär, eller 1500%.
Och verkar vara ett scambolag också.
En sektor som är lite, ska man säga, tudelad, det är ju gaming, alltså tv-spelssektorn. Och vad man kan se på slutet är att de stora bolagen har ju gått ner, medan de små har ju ändå rallat på i typ samma takt.
Vilka tänker du på de små? Typ Paradox och...
Ja, men Paradox, de har ju rallat på bra under året. Sen har de fått lite sämre momentum nu på slutet. Men typ, EA och Activision under året och Ubisoft har ju fått riktiga dips.
Ja, jag skulle ju inte säga att... Ja, de har ju gått ner. Nu har ju Activision kommit upp igen, men EA har ju gått ganska dåligt, Ubisoft har gått dåligt, Take-Two har väl faktiskt gått upp lite. Paradox har varit ganska flat.
Ja, den har ju varit flat, men det är den faktiskt.
Embracer också rätt flat faktiskt, och de gick ju ner på den här blanka rapporten, så att den har stått still, skulle jag säga. Som sektor har den faktiskt inte gått upp nästan. Det är ju bara Take-Two nästan som har varit lysande stjärnan där.
Men jag tycker ju också att nu tittar vi bara på dem i Sverige och USA och lite Frankrike. Om man tittar på andra mindre typ så tycker jag ändå det är mer momentum i mindre än vad det är i stora.
Men vilka tänker du på? För jag har svårt att koppla.
Ja, alltså Frontier Developments, CD Projekt.
Ja. Det är inte så konstigt dock, för att små bolag är så hitdrivna, så du kommer få stora förlorare och stora vinnare.
Men det är det jag menar, att de små nu verkar ju ha innovationen på sin sida. Om vi tänker ändå Evolution Gaming eller Evolution Activision, Blizzard har ju ändå kommit ut med nya spel och rebrands och liksom sånt där. Men om man sitter på innovationsmässigt så är det ju typ CD Projekt är ju riktigt bra på sin grej. Frontier Developments med sitt Planet Zoo, om jag kommer ihåg rätt bolag där.
Ja, där.
Och så där, de har ju gått riktigt bra på det sättet.
CD Projekt är svårt att säga att de lyckas, för de har ju inte släppt i spelen. Men...
Nej, exakt. Men det är ju fortfarande ett bolag som har rallat på bra och extremt dyrt.
Och gud vad dyrt det
är. Ja, sen har vi inte kollat på de japanska, för det har ju inte data för heller.
Nej, men Nintendo har gått bra.
Nintendo har gått bra, men de säljer ju Switch som att det är smör i Småland.
Ja, jag tror de har gått rätt bra, de asiatiska. Capcom och så här, Konami och de här. Den marknaden tycker jag är lite överraskad. Jag tror faktiskt den skulle gå bättre.
Mm-hmm.
För att det är ju en sektor med strukturell tillväxt. Så jag trodde att efter den här decemberurblåsningen vi hade 2018, trodde jag att om det rallar på 2019 och börsen vänder, så trodde jag verkligen att att det skulle flöda in kapital i den sektorn igen. Men det har liksom inte hänt.
Nej.
Så det är faktiskt lite märkligt. För att det har varit ett bra år, skulle jag säga, spelmässigt. Det har ju kommit, du hade Red Dead Redemption.
Mm.
Sen släpptes det på PC. Så jag menar, du får ju liksom en dubbelsläpp för Take-Two. Och det har man ju för sig sett att Take-Two har gått bra. Sen släpper de Borderlands 3. Och så kollar vi Activision, liksom, nu släpper Classic, Warcraft Reforged, den teaser Diablo 4. Liksom nytt COD som är det bästa Call of Duty någonsin enligt nästan alla. Och ändå så, nej.
Så är det stopp.
Ja, det, nu har ju Activision gått upp lite, men den har ju bara återhämtat egentligen det den tappade från förra året.
Jo, så är det.
Och Paradox har ju gått väldigt sidledes bara. Den är väl upp lite nu den senaste här i december, men den är ju fortfarande på 140 bara.
Jo, så är det.
Om man jämför med gamla nivåer på 220 kronor. Så.
Den är inte ens på 140, jag tror den är på 130.
Ja, och den har ju stått i 220 eller sånt där förut. Så att, nej, det är konstigt. För det är inga ESG
nej.
Som stoppar...
liksom det är inga flöden som är nya som borde stoppa det.
Ja, och det är konjunktursokänsligt.
Mm-hmm.
Och det är dessutom strukturerad tillväxt.
Yep.
Och du har liksom flera... sektorer. Du har liksom data, tv-spel en sektor, eller om man ska säga. Sen har du e-sport som en till het sektor.
Ja,
och de överlappar båda.
Sen har du mobilspel också. Liksom.
Ja, och precis. De tre heta sektorerna överlappar ju många av de här bolagen. Som Activision är inne i alla tre, till exempel. Det är många av de här bolagen är inne i alla. Och ändå får du inte upp hypen, vilket för mig är lite märkligt.
Ja, men det är ju bara, om man tar en bra proxy på det. Mm. Du kollar på MTG.
Ja.
De har ju inte liksom rallat på alls. Nu kan det vara utflöden för att de som satt och ägde MTG för att få den här utdelningen från stabila kassaflöden från tv-verksamheten kommer gå över till Nent för att få det kassaflödet igen då. Men,
ja.
Men fortfarande hur dåligt den har gått sedan den knoppades av från Kinnevik är ju enormt.
Faktiskt.
Och sen knopparna av MTG liksom i sig. Så att, ja.
Ja, för det är konstigt, det är ju ingen fluga heller. Det, jag menar, det är ju tydligt att det här är en framtids...
Ja,
bransch att satsa på.
Ja, men tv-spel är ju mer värt än liksom tv-serier och musik tillsammans. Liksom.
Exakt.
Så att, eller inte tillsammans var för sig, men det är liksom extremt stor marknad som fortfarande växer och finns. Och om man tittar på underhållningsvärdet så är det ju bra mycket högre i det än vad det är till exempel i en tv-box till exempel.
Och precis, underhållsvärdet. Om du menar, hur menar du? Menar du hur många timmar underhållning per krona?
Ja, typ.
Ja, och precis. Och det är det jag menar med att det är konjunktursokänsligt.
Mm.
Jag spelar fortfarande The Witcher 3. Och mitt problem är att jag har inte tid att klara ut det för att jag har redan lagt 40 timmar på det och är typ halvvägs. Så det är ungefär ett 80-100 timmars spel.
Jag har ju köpt Sekiro till mig själv i julklapp, så nu ska jag ta med min Xbox och sitta och spela det hela helgen.
Du har inte spelat Dark Souls innan?
Nej, jag vet inte.
Ja, men lycka till. Har du börjat spela Sekiro?
Nej, jag ska ju ge mig själv julklapp.
Oh my lord. Det ska vara brutalt svårt.
Ja,
och då har jag ändå klarat Dark Souls 3, men det var första Dark Souls-spelet för mig, men Sekiro ska vara svårare.
Det är en samurai med. Jag kommer spela på så mycket glädje och bara se det.
Ja, fan, det spelet vill jag testa sen. Men du får jag hålla mig uppdaterad. Nej, men det är en spännande bransch. Det är bara konstigt faktiskt hur det har betett sig.
Mm-hmm. Men det, ja. Får se vad vi får se fram emot i framåt. Liksom.
Ja, precis. Och vi kommer ju prata nyårsavsnittet vi släpper. Ska vi då blicka framåt?
Och se vad vi letar efter och lite sånt där.
Ja, vi teaser ju nästan lite vad vi tänker. Och nästa år i det här avsnittet har vi gjort lite. Men då ska vi fördjupa oss i vad vi tror. Vad tror vi om 2020 egentligen?
Exakt. Det är nästa avsnitt.
Inte så mycket makro kanske, men
nej.
Kanske lite.
Det är svårt att inte kommentera makro på det sättet om man ska blicka framåt, helst med räntor och med Trumpen. Och helst om man tänker på hur Kina är i marknaden just nu med tanke på både Hongkong och både liksom tv-spelsmarknaden, för det är ett största marknaden i världen för tv-spel och spel.
Precis. Men vi kommer ändå köra, det är ändå ett bottom-up perspektiv där vi kommer att prata bolag och sektorer, vad vi tror.
Yes, och jag ska nog försöka ta fram lite data igen från Börsdata.
Mm, just det, vi vill tacka vår sponsor Börsdata.
Yes, såklart. The only gift that keeps on giving, som Dan sa här i början.
Mm.
Om ni har tänkt igenom en julklapp och de är intresserade av aktier, så ska ni såklart ge dem en årsprenumeration av Börsdata.
Mm. Eller köpa aktier i julklapp faktiskt.
Eller köpa aktier, det kan man också göra. Ja. Det gör jag faktiskt till mina kusinbarn.
Mm. Och då använder ni screenen för att hitta bra aktier att köpa.
Som är vettiga. Eller så, om de inte vill lägga för mycket mer tid så kan vi rekommendera att köpa en fond då.
Faktiskt. Det är alltid bra.
Yes. Ja. Men ska vi köra lite disclaimer igen då? Mm. Såklart, vi pratar bara om våra tankar och idéer om någonting. De aktier vi nämner här är inga rekommendationer på något sätt. Gör alltid din egen analys innan du köper ett finansiellt instrument.
Ja, jag instämmer till fullo. Och så vill vi passa på att önska alla en god jul.
Yes, och egentligen tack för hela det här året. Det var otroligt kul att starta podden och se hur mycket folk som engagerar sig och även egentligen se alla lyssnare.
Ja, vi startade i april och ja, jag är jättepositivt överraskad över all respons och jag vet inte, det känns som att vi har utvecklats framåt också med förbättrad ljudkvalitet och logga och det här är bara början. Vi ska försöka bli ännu bättre och ja, helt enkelt utvecklas framåt och det ska bli jättekul.
Yes, och 2020 kan vara lovar, det lovar för mycket här. Det är mycket som kommer hända där och vi hoppas ni alla är med på tåget egentligen.
Ja, verkligen.
Så...
Ja, och du
hittar oss som vanligt på Twitter @investorkus och @värdeinvestera och såklart poddens Twitterhandle @gameofstocksnu och sen såklart våran hemsida @gameofstocks.nu där ni kan hitta pdf:er på våra analyser som vi har pratat om här idag. Om ni vill gå bak och titta och hålla oss mot någonting vi har sagt eller skrivit.
Mm.
Så, god jul allihopa!
God jul!